Björn Eriksson heter jag. Jobbar på Connecta här i Stockholm som konsult och teamledare. Sista åren har ju fokus varit väldigt mycket på Windows Azure, men i mitt dagliga så att säga så jobbar jag också som utvecklare och arkitekt på Microsoft-plattformen. Och det som jag tänkte prata om idag inom Windows Azure Storage är framförallt då blobbar, tabeller, blobbar, köer och tabeller. Det jag inte kommer att prata så mycket om eller överhuvudtaget egentligen, det är om Windows Azure Drives. Windows Azure Drives var någonting som kom lite senare och som fortfarande är i beta. Och det är en möjlighet att skapa en viss typ av blob som man sedan kan mappa som en virtuell hårddisk och få tillgång till från en roll. Men de kommer jag inte att ta upp eller visa eller prata någonting mer om, utan bara nämna att det finns som en del eller en kommande del egentligen av Windows Azure Storage. Sen kommer vi ha tid för frågor och såklart dags utlottningsextravaganza också i slutet då. Jag tänkte börja med att nämna ett dag här och pilla på. Ja, prata effekt. Ja. Jag tänkte börja med att nämna ett verktyg. Ett företag som heter Cerebrata som gör ett verktyg som heter Cloud Storage Studio, som är ett helt, som jag tycker är ett helt fantastiskt verktyg om man jobbar med Windows Azure och man jobbar med Azure Storage. Det är ett verktyg som kostar lite pengar och jag har fått med mig en licens hit idag då som jag kan låta ut. Så det är också en del av lapparna som läggs i lådan, så kommer jag också låta ut en licens av Cloud Storage Studio från Cerebrata. Så, men första frågan då. Varför Windows Azure Storage? Ni har ju varit här nu i 2 dagar. Eller alla kanske inte har varit här i 2 dagar, men vissa har säkert suttit här i 2 dagar. Vissa är här bara för eftermiddagen eller bara för dagen, men i alla fall. Man introducerar ett nytt koncept som någonstans liknar koncept som vi känner till sedan tidigare. Alla utvecklare är vana att jobba med filsystem, med köhanterare, med databashanterare baserade på SQL och liknande. Men varför introducerar man ett nytt koncept då, nya koncept som är snarlika men ändå så annorlunda? Är det någon som har någon idé, någon tanke? Något ledord som ni har hört säkert 100 gånger, 10 gånger, 50 gånger i alla fall de här 2 dagarna? En gång till. Gummisnodd. Du menar elasticitet. Absolut. Alltså att kunna skala upp och skala ner efter behov. Och du sa... Detsamma, ja precis. Skalbarhet, alltså skala upp och skala ner, eller elasticitet som man säger. Och det är väl den huvudorsaken till varför man introducerar de här nya koncepten. Men vi har ju byggt skalbara applikationer på .NET med SQL-kluster och med filsystem och liknande tidigare. Så vad är det då som är skillnaden? Och där skulle jag säga att enkelheten är en av de viktiga delarna. Att man väldigt enkelt kan bygga applikationer som är skalbara. För även om vi har gjort det tidigare och det går att lösa med befintliga tekniker, så är det så otroligt mycket enklare att göra det på med Azure och med Azure Storage. Så, vad är Azure Storage då? Man pratar om oändlig lagring som en tjänst. Jag har satt oändlig inom citationstecken, för jag skulle säga att nej, den är ju inte oändlig, men man får upplevelsen och man får känslan av att det är oändligt, därför att oavsett hur mycket du lagrar och du sparar så finns det alltid mer att få, så att säga. Det finns begränsningar inbyggda som vi kommer att prata om, men i stort sett så kan du inte slå i taket på de här begränsningarna. Visst, det finns vissa applikationer som ställer mer krav än vad ett konto till exempel kan erbjuda, men då finns alltid möjligheten att ha flera parallella konton. Och det som, alltså innan de flesta applikationerna slår i taket på lagring eller på antalet transaktioner eller liknande, så kommer Microsoft att fortsätta bygga ut sina datacenter och liknande och kommer att erbjuda det som känns som en oändlig lagringsplats då. Ni har pratat om skalbarhet och distribuerad och tillgänglig. Skalbarheten är ganska uppenbar, alltså att oavsett hur mycket data som vi ger Windows Azure Storage på ett eller annat sätt, så är tanken då att den ska kunna skala. Men det är inte så att oavsett hur du designar din applikation och hur du matar in ditt data till Azure Storage så kommer den att skala automatiskt linjärt, utan det krävs också att man har lite koll på tjänsterna, hur man jobbar med tjänsterna, hur man framförallt delar upp sitt data på Azure Storage just för att kunna utnyttja skalbarheten, och det kommer jag att prata mer om då. distribuerad. Allt data som lagras i Windows Azure Storage är distribuerat på flera stycken olika noder kan man säga, eller olika punkter av lagring. Så att varje gång när du skriver någonting till Azure Storage, oavsett om det är en kö eller en blob eller en tabell, så distribueras det här ut på flera olika platser eller flera olika fysiska lagringsdelar. Så att om en punkt eller en nod där ditt data är lagrat går ner av någon anledning eller går sönder eller brinner upp eller tas bort av någon anledning, så finns det alltså replikerat och sparat på flera ställen. Och Windows Azure Storage funkar så att har du väl skrivit det en gång så kan du garantera att när du läser så finns den där tillgängligt sen. Där är lite olika hur man löser just sådana här distribuerade skalbarhetsproblem. Att vissa system är så att man garanterar inte att direkt det är skrivet att det då finns tillgängligt. Men Windows Azure är så att har du skrivit och fått ett bekräftelse på att det du har skrivit är okej, så att säga, då kan du också läsa det direkt efteråt och hitta det då. När man skapar ett konto i portalen så får man tillgång till 5 stycken storage accounts. Det här är då en av begränsningarna, för att varje storage account får lagra max 100 terabyte, 100 terabyte i ett storage account. Så för ett live-konto som det ser ut idag då, så kan man då knyta 5 stycken eller skapa 5 stycken storage accounts. Och varje storage account kan lagra 100 terabyte data. Och det här är ju då en begränsning, och behöver man då mer än de 500 terabyte data som det här blir, så kan du alltså skapa ytterligare ett storage account för att få tillgång till mer data. Det finns också en begränsning på antalet requests per sekund för hela ditt storage account. Det kan vara då fördelat då på köer och på tables och på blobs, men det finns en begränsning på 5000 requests per sekund. Och ni som såg Lost Boys Interactive prata om Eclipse-kampanjen, där pratar de säkert om de begränsningar som de slog i taket på vad gäller köhanteringen. Och det är en annan begränsning så att säga, men det finns också en begränsning för hur mycket hela kontot kan hantera. Och sen gemensamt då för alla tjänsterna, alla storage-tjänsterna, alla lagringstjänsterna i Windows Azure Storage är att de är tillgängliga via REST-baserade API-er. Och det gör att det finns inget krav på att du måste ha en Windows Azure Worker Role eller Web Role som accessar de här delarna, utan det kan vara lika gärna vara en lokal applikation eller en annan webbserver eller en mobil applikation till exempel. Men det finns också möjlighet att använda WCF Data Services, och så finns det ett bibliotek som heter Storage Client som alla exemplen som jag kommer att visa använder Storage Client för att accessa. Och det är om man har en .NET-miljö, om man har en .NET-applikation så att säga, så är Storage Client det absolut enklaste sättet att accessa data med, att använda det biblioteket då. Och det kommer jag visa mer om alldeles strax. Om vi går in på de olika tjänsterna, och ni får gärna avbryta för frågor allt eftersom. Även om vi har tid för frågor efteråt så får ni gärna ta frågor allt som de dyker upp. Så det är bara att räcka upp handen, ska jag försöka fånga dem. Om vi börjar med den första tjänsten som vi ska prata om, som är blobbar då. En blob är ju, står för Binary Large Object, så är egentligen bara en samling av bits and bytes som egentligen inte betyder någonting, men det betyder ju någonting när den hamnar i dess sammanhang så att säga. Och en av tjänsterna som finns då i Windows Azure Storage är just för att hantera blobbar. Det vill säga att du kan spara arbiträra mängder data på ett eller annat sätt. Det kan ju då vara bilder eller filmer eller dokument eller vilken typ av innehåll som helst egentligen. Så att för Azure Storage spelar ingen roll vilken typ av data det är, utan vilken typ av data som helst kan du spara i Azure Storage. Och som det här är uppbyggt då, så har vi ett, till att börja med ett konto. Det som jag pratade om, att man kan ha 5 stycken storage accounts kopplat till sitt live ID. Och varje account innehåller ett antal, valfritt antal containers. Och i ditt storage account kan du skapa hur många containers som helst. Det finns alltså ingen begränsning för hur många behållare för blobbar du kan ha. Och i varje sån här container så kan du då skapa blobbar. Och det här är någonting som vi kommer att känna igen sen och se för alla typer av tjänster, alla typer av lagringstjänster, så är det samma konceptuella uppbyggnad då. Om vi tar ett exempel så har jag ett storage account som heter Ericsson Store. I den har jag skapat ett antal containers, i det här fallet 2 stycken. Och i varje container finns det då sedan ett antal blobbar. Och det finns ingen begränsning heller med att man i en viss container bara kan skapa samma typ av blob, utan beroende på, det är ju väldigt mycket att jämföra med ett filsystem i det läget, där en container är en folder och blobbar är ju då filer förstås. Så i det här fallet så har jag sparat en film och en bild i den ena containern och en bild i den andra containern. Och som jag nämnde tidigare så är det här REST-baserade API:er som finns för att accessa de här. Och de uppbyggde de med att du har en HTTP förstås och sen ditt account name, i det här fallet Ericsson Store, .blob, och blob är ju då den tjänsten som vi vill accessa. Sen core windows.net, och sen efter det så kommer vilken container du vill hämta eller vill hämta information ifrån och vilken blob du vill hämta. Det finns två typer av blobbar också. Den första typen av blob heter blockblob. Och en blockblob är egentligen den standardtypen av blob som man använder. Så vet du inte explicit vad som är skillnad mellan en blockblob och en pageblob, så kommer du att använda en blockblob. En blockblob är optimerad för sekventiell läsning eller streaming. Och en blockblob används typiskt så att man laddar ner hela blobben och så använder man den, alternativt att man börjar läsa från början och allt eftersom att datat kommer åkande så konsumerar man det. Ett exempel kan vara en bild till exempel, eller ett dokument, där du vill först ladda ner hela dokumentet eller hela bilden och sen använda det i din applikation. Ett annat exempel skulle kunna vara en film eller en låt, där du kan börja med att ladda ner ett antal byte, börja spela dem och sen kontinuerligt ladda ner allt eftersom. Men i det läget så är det viktigt att allting kommer i samma ström som det är uppladdat då. Så att blockblobbar är optimerade för streaming eller för kontinuerlig nedladdning. Och där finns det också en begränsning som säger att varje blob får vara max 200 GB stor. Det finns dock ingen begränsning på hur många blobbar du kan ha, men det finns begränsningar på individuella blobbstorlekar och den totala storleken på ett konto. Och som jag sa, det här är default-blobben att använda. Så att om du inte gör någonting speciellt explicit för att säga att du inte ska ha en blockblob, så är det här den blobben du kommer att få. Blockblob var också den första typen av blobbar, eller den enda typen av blob som fanns med från början. Och det var först senare som den andra typen kom. Och den andra typen dök upp egentligen för att möjliggöra Azure Drive, som jag nämnde tidigare. Och den andra typen av blob heter PageBlob. Och en PageBlob är optimerad för slumpmässig sökning och skriv, eller random read-write, alltså slumpmässig läsning och skrivning. En pageblob kan vara upp till 1 TB stor. Och så det man kan göra med en pageblob är att du kan ladda upp en stor blob, och i den så kan du då läsa slumpmässigt antal sidor och få bra prestanda på det här. Det som också är en grej med en pageblob är att du måste ladda upp en blob som är en multipel av 512 byte stor. Och det har att göra med storlekarna på page, och det måste du själv som utvecklare ta hand om, att om din blob som du vill ladda upp inte är gånger 512 byte stor, så måste du själv appenda på ett antal bytes för att få den att anta den storleken så att säga. Och det här som jag sa används framförallt till Azure Storage Drive. För det man gör när man använder en Azure Storage Drive är att man laddar upp en VHD-fil, alltså en hårddiskfil, och kan sedan mounta den till en workroll eller en webroll. Och den i sin tur hostas då som en pageblob, och måste ju då förstås ha stöd för random read-write, eftersom att man inte vet vart man ska... Man läser inte hårddisken sekventiellt då förstås. Var det några frågor på blobtjänsten till att börja med? Är det någon som använder blob service överhuvudtaget? En. Vad gör du med blobbar? Ja. Är det till en Azure-tjänst eller är det till en tjänst utanför? Just det. Ett exempel då, precis som du säger, att använda det som en fillagringsyta egentligen. Att applikationen skulle kunna ligga i molnet eller också skulle kunna ligga utanför. I och med att blobtjänsten eller blob storage är ju egentligen den enda eller den enklaste tjänsten att börja använda om man inte, för i och med att den inte har något som helst, den behöver inte vara en del i en större applikation, utan det kan vara bara du behåller din befintliga applikation och sen flyttar du bara just lagringen av blobbar till Azure Storage. Eller att du använder det som ett backup medium eller liknande, att du måste ju inte bygga en applikation runt det så att säga. Det första som jag tänkte visa lite snabbt är Cloud Storage Studio. Det är det här verktyget då från Cerebrata. Alla demos som jag kommer att göra idag går mot Development Storage. Development Storage är den delen som man får med i SDK:n som gör att man inte behöver ha tillgång till Windows Azure och molnet för att göra sin utveckling, för att labba, för att testa. Utan allting körs lokalt på min maskin nu då. Så den här har kopplat upp sig nu mot ett DevStore Account 1 som är mitt lokala konto. Och där hittar de då att det finns tjänsterna tabeller, köer och containers. Och containers är just då blobbarna. Om jag expanderar den här så har jag skapat 2 stycken undercontainers. En som heter TextFiles och en som heter Characters. Och det som är väldigt, väldigt smidigt med det här verktyget är att man enkelt kan ladda upp blobbar, man enkelt kan se vad som finns i en container och hantera det här på olika sätt. Och det funkar förstås både mot lokal storage som jag kör nu, men också då mot Azure Storage. Så om vi klickar på den här gröna pilen där nere och så väljer jag 3 stycken bilder som jag vill ladda upp. Klicka på Open och sen klicka på Upload, så kommer den att börja ladda upp de här då, en efter en. Och det enda som händer just nu är att den lagrar de här i min lokala SQL Express-databas, så att det är ingenting som sker upp mot Azure än så länge. Och det kommer det inte att göra från min sida idag heller överhuvudtaget i och för sig. Om vi sen kollar på kod då. För att hämta en blob ifrån blob storage så har jag en metod här som heter getCloudBlob. Den tar en container och en blob name som min parameter. Och det första jag gör här, det är lite kod för att kolla om jag är i en role environment som det heter, alltså om jag har tillgång till de här tjänsterna, tillgång till att läsa de här delarna. I det läget så hämtar den ut en konfigurationssättning som heter data connection string. Om vi kollar i properties för min Azure Storage web role så har jag lagt till en setting som heter just data connection string och använder en genväg eller vad man ska kalla det som heter use development storage är lika med true. Och det den här gör är att den översätter den endpointen som jag ska gå mot min development storage endpoint, så att man behöver inte hålla på och se vilken port den har eller ändra den adressen eller liknande, utan det här är en förenkling som SDK gör för att underlätta hur man accessar blobba lokalt då. Och när man väl har en referens till ett storage account så anropar jag create blob client på den. Och sen så anropar jag get container reference på den blob client referensen som jag nyss fick sen tidigare. Och skickar in vilket containernamn det jag vill hämta. Och när jag väl har den containerreferensen så kan jag då börja och hämta de blobbarna som jag vill ha. Det finns också metoder för att lista alla blobbar i en container till exempel och förstås att spara blobbar. Och sen nästa steg är att hämta en get blob reference på ett blob name. Jag hade ju som min parameter till den här vilken container och vilken blob det var jag ville hämta. Och returnera då en så kallad cloud blob. Och sen när jag får tillbaka en cloud blob så kan jag anropa download to file och ge den ett file name. Och då skriver den då förstås ner den här på en fil på disk. Så om vi kör igång den här applikationen så tror jag att jag råkade delita den där nu när jag tänker efter. Nej, den ligger där. Vad bra. Så, men den här första knappen som jag klickar på har jag döpt till Download Blob Buggy. Därför att den här, just det här sättet att ladda ner filer innehåller en bugg som vi ska se hur det ser ut och hur man löser det. Så när jag klickar på den där så kommer den bara att blinka till lite grann för att jag laddar ner den här textfilen, skriver den lokalt på disk och så öppnar vi den Winners och ser vad den innehåller. Ja, den innehåller två stycken karaktärer från Wii. Eller från Super Mario-universum kan man säga. Så det här var en textfil som låg på i min blob storage som jag laddade ner och skrev som en fil lokalt. Om jag nu ändrar den här lokalt och skriver några andra namn till exempel och sparar den, stänger ner den och så klickar på samma knapp igen och alltså anropar den koden som säger download to file och skickar in filnamnet. Det som då händer om vi öppnar den här nu en gång till, det är att den har laddat ner mitt data som den hittar i den här blobben liggande där uppe och skriver det till filen, men ersätter inte filen. Utan den bara tar det data som den hittar och skickar in det i filen istället för att ersätta hela filen. Och det som blir effekten är att det data som låg där sedan tidigare, om det datat är längre så kommer ju resten att ligga kvar så att säga. Så det som vi har här uppe är ju rester från den förra skrivningen som jag gjorde. Och det här är en rapporterad issue som kommer att lösas på sikt. Men det man kan göra nu då som en workaround är att istället för att använda download to file så kan man använda download to stream. För det den då kommer att göra är att den kommer att skriva över hela filen med den nya strömmen. Så om jag istället kör download blob correct och låter den blinka till och sen så öppnar vi samma textfil igen då, så har den ersatt hela filen med hela innehållet. Och det där är en grej som kan vara bra att veta och bra att komma ihåg, för att det här hade varit mitt första alternativ. Liksom. Download to file, ge den ett file name. Väldigt enkelt, väldigt smidigt att spara ner en blob från blob storage ner till lokalt, vad man nu vill göra med den. Men det kan få effekter då att gammalt data ligger kvar i den filen. Nästa tjänst då, köer. Köer är ju någonting som vi använder på ett eller annat sätt i våran vardag ganska mycket. Om man tänker sig att man går till en restaurang, så om samma person som tar din beställning också skulle gå iväg sen och laga den, så skulle det bli ett system som inte riktigt skalar. Medan som det ser ut i verkligheten idag, om man sätter sig vid sitt bord och så kommer en person att ta upp en beställning och kanske ta upp 10 stycken beställningar, så kan man sen fördela dem vidare till någon annan och lägga dem på en kö som sen kommer ett antal kockar då och plockar de här beställningarna och tillagar dem. När en kock sen är klar med att tillagat din rätt, så skickar den ett meddelande tillbaka till den personen som tog upp din beställning och säger att nu är den här klar och redo att levereras ut. Och på samma sätt så kan man jobba med köer i Windows Azure också. Om vi tar ett standardexempel, eller jag får säga, är just om man laddar upp en videofil till exempel via ett webbgränssnitt. Och så ska den sen konverteras till ett antal olika format. Alla som har laddat upp en film på YouTube har ju sett samma sak. Att först så laddar man upp filen, det tar ett tag för den att ladda upp alla bytes. Men sen när den väl har tagit emot den, så får man ett meddelande tillbaka som säger att nu är din fil mottagen och vi börjar processa den här. Och efter en viss stund så kommer filen att finnas tillgänglig, eller videofilmen att finnas tillgänglig i ett antal olika format. Och det är ett typiskt sånt exempel där någon tar emot först datat och sen säger åt, eller lägger ett meddelande på en kö, att processa den här filen och encoda den i de här 4 olika formaten. Och då kan ju då ett antal workarounds på andra sidan gå in och hämta meddelanden och säga okej, jag ska ta den filen, encoda den till HD-kvalitet, bla bla bla, någonting. Och när jag är klar så skickar jag ett meddelande tillbaka och säger att nu är jag klar med den här processandet. Så, ni känner igen accounts, queues, messages, följer samma mönster som vi hade tidigare, alltså med ett storage account. Ett storage account kan innehålla hur många köer som helst och varje kö kan innehålla hur många meddelanden som helst. Så det finns inga begränsningar som stoppar antalet meddelanden eller antalet köer. Ett meddelande kan vara nästan vad som helst. Du har två stycken överlagringar när man sparar ett meddelande. Det ena tar en sträng, vilket skulle vara de här två exemplen till exempel. Men man kan också skicka in en byte array till ett meddelande. Det finns inget krav på att meddelanden i en kö ska ha samma typ eller samma innehåll eller följa samma struktur eller någonting, utan du väljer helt och hållet själv vad du lägger in i ett meddelande. Det finns också ett REST API förstås till kötjänsten som följer samma mönster där du har account och sen tjänsten queue, core Windows Net och sen vilket könamn det är. Och sen kan du då utifrån det börja jobba på den här kön och hämta meddelanden. Storlek på meddelanden får vara max 8 kilobyte. Så i en kö så kan du inte lagra någonting som är större än 8 kilobyte. Vill du lagra någonting som är större än 8 kilobyte, till exempel den här filmen som jag pratar om, så behöver du lagra den i blob storage då. Och sen spara i kömeddelandet, så sparar du istället en referens till den här blobben. Några enkla metoder att jobba med: add message, som jag sa, tar antingen en string eller en byte array. Och sen så finns det då get message eller get messages och peak message och peak messages. Och de här kan man då använda för att lägga till och för att sen hämta meddelanden. Peak message gör ju så att den bara kollar i kön utan att hämta, för att se vad det är nästa meddelande eller nästa 10 meddelanden. Medan get message faktiskt plockar ut den från kön. Get message tar också en överlagring, och där kan man skicka in en timespan. Det finns en default inställning, jag tror att det är på 10 sekunder, som säger att när du gör en get message på ett meddelande så blir det här meddelandet osynligt i kön i 10 sekunder. Sen så är det upp till den personen eller den rollen eller den koden som hämtar meddelandet att faktiskt gå in och delita meddelandet också. Därför att om inte meddelandet blir delitat så kommer det att dyka upp igen på kön 10 sekunder senare. Men du kan också då säga till att givet just det här meddelandet så vill jag att det ska vara 30 sekunder eller 50 sekunder eller hur lång tid du nu vill att meddelandet ska vara osynligt. Och det kan ju vara beroende på hur lång tid det tar att processa just den requesten eller den meddelandetypen som du har då. Jag kommer att prata lite mer om varför meddelanden dyker upp igen och vad det kan få för konsekvenser, men vi kan lämna det för där nu. Så att just den här visibility timeout är det som säger hur länge eller hur lång tid det tar innan ett meddelande blir synligt igen då, efter det att man har plockat bort eller plockat ut det. Så väldigt, väldigt viktigt är ju att när man sen är klar med processen att ta meddelandet, att man anropar delete message för att plocka bort det. En effekt som det här får när man pratar om kostnad för Windows Azure, jag kommer att prata i stort sett ingenting om kostnader, men jag vill nämna det ändå, att varje kömeddelande innebär 3 stycken transaktioner mot Windows Azure Storage. Och du betalar ju per transaktion eller per klump av 10 000 transaktioner tror jag det är. Så det är ingen jättekostnad, men varje kömeddelande som du ska processa, om du räknar på att ja, men vi kommer ha 1000 kömeddelanden i sekunden, ja, då kommer det innebära 3 000 transaktionskostnader i sekunden så att säga. Och det är ju just för att du måste först lägga till meddelandet, sen så måste du hämta meddelandet och sen så måste du ta bort meddelandet. Och varje sån blir då en transaktion. Frågan är om det kostar att pika, och det var en bra fråga, det har jag inte tänkt på, det vet jag inte. Är det någon som vet om det kostar att pika meddelanden i Azure Q? Nej, vi får passa på den. Det finns sätt att paketera ihop grejer, till exempel get messages, så kan du hämta upp till 32 meddelanden i sekund i per transaktion, och då hanteras de som en transaktion så att säga. Vad köer möjliggör är ju lite grann det som jag pratade om i början, alltså löst kopplade workflows. Exemplet med en restaurang är ju typiskt löst kopplat workflow, fast det är ett human workflow. Exemplet med att encoda videos är också ett löst kopplat workflow, fast som skulle då kunna vara applicerbart på Windows Azure. Det vill säga att man möjliggör arbetsflöde mellan roller. Alltså man har olika typer av roller och har ett flöde mellan de här av arbete. Vissa roller tar bara emot meddelanden, vissa roller processar meddelanden och vissa roller kanske hanterar resultatet tillbaka till användaren. Så man kan ha flera stycken webbrollare som laddar meddelanden till en kö. Till exempel då tar emot de här web requests som att ladda upp en fil och när filen är uppladdad lägga ett meddelande till en kö. Och sen kan du ha ett annat antal eller samma eller bara en worker role till exempel som processar det här. Där skulle man ju kunna knyta då till exempel till en kostnad. Om man har en software as a service där du säger att om du vill få just dina meddelanden processade på mindre än en timme, ja, men då kanske du behöver 5 stycken worker roles som jobbar med dina grejer, och så kan man ta betalt därefter. Filmbolaget Pixar hade ett exempel med deras applikation Renderman. Renderman är en app som används för att rendera filmer. Alltså Pixar gör ju animerade filmer, och Renderman används för att rendera animerade filmer. Och det de gör, de hade byggt ett exempel på just Windows Azure där de hade en där man kunde välja hur lång tid det skulle ta innan det att min film var klar, baserat på storleken förstås. Och baserat på vad man valde så skalade den ju ut och skapade flera antal instanser som jobbade med just det jobbet av rutor som skulle renderas. Och förstås kostade därefter då. Så, en liten demo på köer. Även här så kan man då använda Cloud Storage Studio för att läsa köer. Så vi har en kö som heter Message Queue som idag inte innehåller någonting. Och om vi kollar på koden för det här då. För köer och för blobbar så ser koden relativt lik ut. Det första man gör är att hämta ut den här konfigurationssträngen som jag pratade om tidigare, som pekar, som säger vart man hittar sitt data. Det kan ju vara då antingen uppe i Windows Azure eller lokalt då, som i det här fallet. Sen skapar man en queue client och på den så säger man get queue reference och skickar in det könamnet som man vill hämta. Och sen finns det också en metod som heter create if not exist. Så att om den inte finns en tidigare så kommer den här koden även att skapa den då första gången som den accessas. Och sen returnerar jag kön och sen utifrån det så kan man då, om vi börjar med add message. Så när jag väl har fått ut min kö så kan jag anropa då add message och skicka in ett cloud queue message som har de här två överlagringarna. Då antingen med bara en sträng eller med en byte array. Så att så länge meddelandet är mindre än eller max 8 kilobyte stort så kan man då skicka in det här till den här kön oavsett vad det innehåller. Och sen på process message så samma kod för att hämta kön. Och get message hämtar ut första kömeddelandet. Sen så processar jag det, i det här fallet bara skriver ut vad innehållet var i det. Och sen anropar jag delete message på samma meddelande. Om man kör den här väldigt enkla. Nu ska vi se om vi gör så. Så det den gör nu då att den deployar det här till min lokala storage. Startar upp storage-tjänsterna lokalt om de inte finns än tidigare. Och plockar upp den här lilla exempelapplikationen. I det här läget så finns det inga meddelanden i kön. Jag kan klicka på update för att fråga ungefär hur många meddelanden i kön. Den metod som man anropar i det läget den heter just get approximate count, message count from queue eller något liknande. Och det är för att den kan aldrig garantera exakt hur många meddelanden som det finns i kön. Utan det beror på hur den är distribuerad och vart de ligger och vilka det är som hämtar och så vidare. Så att man får en ungefärligt antal meddelanden. Så länge man kör lokalt och så länge det är så få meddelanden som vi kommer att ha nu så kommer den här alltid att returnera rätt. Men om man får väldigt, väldigt många meddelanden så ger den ett ungefärligt antal. Så om vi säger hello, add new. Och så säger vi... Oj, nu la jag till 2 sådana. Nu har jag lagt till 3, vad håller jag på med? Så, Så skapar den då 3 meddelanden, 4 meddelanden i kön. Vi går in och kollar i Cloud Storage Studio och uppdaterar den. Den har också en approximate message count. Och det den här gör nu är att den gör ju en peak. Så att den går ju bara och läser de här meddelandena men låter dem ligga kvar i kön. Och jag måste nog svara på din fråga nu, Kristoffer, och säga att det kostar pengar att även göra peak. Så att du betalar både för transaktioner i det läget plus att du betalar för dataöverföring in och ut ur datacentret som du ligger i. Medan sen om vi kör process message istället, så kommer det ändå att beta av de här meddelandena ett efter ett och sen delita meddelandena när de är hanterade. Frågor på köer. Nej. Trådsäkerhet. Du tänkte om flera personer accessar samma kö samtidigt. Jag skulle säga att det är hanterat. Alltså att om du går in och läser så kommer du att få det nästa kömeddelande så att säga. Och det kommer att hanteras av Azure. Så att du kommer inte få något problem i läsning. I skrivning så Azure garanterar ingen ordning i kömeddelanden. Och i och med det så kommer alla kömeddelanden som skrivs att hamna i. Men du kan inte garantera att om jag skriver precis före dig att jag hamnar precis före dig. Utan när jag får ett svar tillbaka att ditt meddelande är accepterat och lagt på kön, ja då finns det där, men du kan inte garantera ordningen på dem skulle jag säga. Den sista tjänsten då, tabeller. Tabeller är ju kanske den som är mest lik någonting som vi tror är mest lik någonting som vi känner till väldigt bra. Alltså de flesta eller alla har väl jobbat med tabeller i databasformat tidigare. Och det här är ju väldigt likt en tabell i en databasformat i den meningen att du kan spara data i form, alltså strukturerad data i en tabell då. Men ungefär där slutar jämförelsen med en traditionell tabell. Och jag ska berätta lite mer om det nu då. Vi känner igen systemet. Account, tables, entities har vi här. Finns ingen begränsning på hur många tabeller du kan ha. Och det finns ingen begränsning hur många entiteter det kan finnas i en tabell. Börja med vårt Ericsson Store Account. 2 tabeller som vi känner igen vid det här laget. Och sen ett antal entiteter i den här tabellen. Och den uppmärksamma nu ser ju att schemat eller de properties som jag har lagt in i respektive entitet skiljer sig från, trots att de ligger i samma tabell. Och det här är en grej då som skiljer sig väldigt markant i Azure Table Storage jämfört med SQL Server-tabeller till exempel, eller SQL-tabeller överhuvudtaget. Där vi i den första entiteten har namn och vilken power-up den här protagonisten har använt. Och sen nästa så har vi ett name och en friend. Och i den sista då, som i och för sig ligger i en annan tabell, så har vi name och first game. Och det här är någonting som är konsekvent då för Azure Table Storage. Att det finns inget schema för tabellerna. Jag kommer att prata mer om det alldeles strax då. Vi har även här ett REST API som bygger på samma sak. Vilket storage account, vilken tjänst vi går mot, Core Windows Net och sen tabellnamnet. Och sen efter det så kommer det någonting som heter Partition Key och Row Key. Och Partition Key och Row Key ska jag också prata mer om alldeles strax. Men det är någonting som är väldigt viktigt vad gäller tabeller och hur man skapar sina tabeller. Och hur man hjälper Windows Azure att distribuera ut lasten för sina tabeller på olika noder eller olika servrar. En tabell kan ha många entiteter. Det finns här igen då ingen begränsning av hur många entiteter den kan ha. Men varje entitet kan ha max 255 properties. Properties att likställa ungefär med kolumner i en tabell. Så det finns inte jättemånga tabeller där man smäller in 255. Det finns inte jättemånga tabeller i en SQL-server där du har 255 kolumner. Och det kanske inte är den rätta lösningen här heller att ha en tabell med en väldigt, eller en entitet med väldigt många properties. Men du kan i alla fall ha upp till 255 properties på en entitet. Det finns några stycken properties på entiteten som är som alltid finns med, som du inte kan vara utan som alltid måste vara med. Och det är partition key och row key. Och en till då som jag kommer till alldeles strax. Partition key är den minsta enhet för skalbarhet för en tabell. Och när du väljer din partition key så kommer alla enheter som ligger på samma partition key kommer att lagras gemensamt. Så om vi tar en partition key som är till exempel företagsnamn och så sparar vi ett antal anställda och jag säger att min partition key är company name, då kommer alla anställda på ett företag att hamna i samma partition. Vad får det för effekter? Jo, det får effekten att ett företag med 3 anställda kommer att hanteras i en partition och ett företag med 100 000 anställda kommer att hanteras i en annan partition. Vilket gör att man får ganska snedfördelad data om man väljer just företagsnamn som partition key. Så att välja partition key är någonting som är ganska viktigt när man designar sina tabeller och när man funderar på hur man ska fördela ut datat. Därför att det som Windows Azure kommer att göra, Azure Storage kommer att göra, eller Table Storage i det här fallet kommer att göra, det är att om en partition blir het, det vill säga att det blir väldigt mycket data mot en speciell, eller inte en partition, utan om en server blir het, så kommer den att kunna fördela ut de här baserat på partitioner. Så ligger det då 10 stycken partitioner på samma server kan den plocka ut de partitionerna och flytta ut dem till separata servrar. Så om vi säger att vi har ett partition key skulle vara månadsnummer när man registrerade företaget eller vad som helst, en månad till exempel. Då har du ju upp till 12 stycken olika partitioner att jobba med. Och de kommer att bli ungefär normalfördelade. Sen finns det begränsningar också med att välja en sån partition key. Men beroende på vilket data man har får man välja olika typer av partitionsnycklar. För det den då skulle kunna göra det är att om den märker att maj-partitionen börjar få väldigt, väldigt mycket träffar av någon anledning. Då kan den plocka ut den partitionen och lägga den på en separat maskin. Och på så sätt får den då att skala. Row key är den property som unikt identifierar en rad i en partition. Så på ett företag till exempel så skulle anställningsnummer kunna vara row key, eller på det exemplet jag hade där man har företagsnamn eller organisationsnummer till exempel, och sen skulle man då kunna ha anställningsnummer som row key, för att ett anställningsnummer kommer ju unikt att identifiera en viss person på ett företag. Även om den kan krocka med ett annat anställningsnummer på ett annat företag, så kommer den inte att vara den behöver alltså inte vara unik över hela rangen, utan bara i en viss partition. Så man kan säga att partition key och row key tillsammans blir den unika nyckeln för att hitta en viss rad, om man ska hitta en viss rad i en tabell då. Sen så har man också en timestamp, och timestampen används för att kontrollera versioner av datat. Så om du uppdaterar någonting och du har förändrat timestamp och så vidare, så vet den hur den ska hantera en sån uppdatering. Alla properties är av standard .NET datatyper, så allting som du kan spara i en standard .NET datatyp kan du också spara i en table. Och som jag sa, inget schema för entiteter. Och det här är det som då framförallt skiljer sig, eller mest skiljer sig från en SQL Azure, eller en SQL Azure också för den delen. Och det här gör att i samma tabell så kan jag alltså spara entiteter av olika typer. Så jag kan ha första entiteten som innehåller typ properties name och category. Och inte har kingdom eller evilness. Medan nästa har då name, category och sen har en evilness. Och den sista har name, category och sen kingdom. Och de här sparas och lagras på precis samma ställe. Jag skulle kunna ha partition key till exempel Nintendo, för att de kommer från samma universum. Och sen row key skulle kunna vara namnet då på den här karaktären. Men i övrigt så kan de innehålla då vilken typ av data som helst. Och vill man själv, om man vill ha Om man vill införa begrepp som schema, alltså att man vill att den ska kunna, att du inte vill kunna spara någonting givet ett visst schema som man kan göra då, eller som man gör automatiskt i SQL, så måste du själv hantera det på applikationsnivå. Det finns alltså inget stöd överhuvudtaget för det i Azure Storage, Table Storage. Tabeller. Nu ska vi se. Första som jag tänkte prata om när det gäller tabeller är två stycken olika klasser. Den ena heter, har jag döpt till Nintendo Character, och den är av typen Table Service Entity. Och en Table Service Entity är den typen som du ärver av, och det enda som egentligen krävs från den är att du implementerar en konstruktor som sätter row key och partition key. Så det är i det här läget som du väljer vilken row key jag vill ha för just den här entiteten och vilken partition key som du vill ha. Och sen utöver det så kan du lägga till vilka properties det är du vill spara i den här tabellen. Eller för just den här entiteten. Så i det här läget så har jag sagt partition key är Nintendo, så jag grupperar alla Nintendo-karaktärer tillsammans. Om det sen är Sega som är en annan partition key, en annan typ av entitet som jag vill spara, så kommer den att sparas på en egen partition då. Och sen har jag bara kastat in en GUID som en row key bara för att få någonting unikt som identifierar. Det skulle kunna vara i namnet eller någonting annat då. Och sen så lägger jag till två stycken properties, name och category. Det är det här läget som du kan lägga till då 252 ytterligare properties förutom just de tre som är specifika som du alltid måste ha med. Och sen har vi ett context. Mitt context är döpt i Nintendo context. Det ärver av Table Service context. Och det är i det här kontextet som du bygger in de metoderna som du vill använda för att spara, hämta, uppdatera entiteter mot en table storage tjänst då. Så i det här fallet så har jag lagt till två stycken metoder. Den ena heter add Nintendo character, tar förstås en Nintendo character som min parameter, och kör sen add object på ett table service context och sen save changes. Och i det här läget så har vi, jag ska kolla här i table storage, så har jag en tabell i table storage som heter just Nintendo characters. Men jag har inte sagt åt den att den har några viss kolumner eller vilka datatyper eller vad den kan lagra för någonting. Jag har bara sagt att jag vill ha en tabell med det här namnet och egentligen ingenting mer förutom det. Utan det som den kommer att definieras av, det är den table service entity som jag skickar till den. Som jag säger att spara den här, ja, då kommer den att skapa upp de properties som jag anger så att säga. Så om vi ser på koden hur det här används, när man klickar på save så skapar jag en ny Nintendo character som var då av typen table service entity. Sätter de två properties, name och category, och sen så använder jag mitt context för att lägga till den karaktären dit, och sen så uppdaterar jag displayen här. Så om vi går till koden här, ska vi se om det fortfarande är med. Jag har i det här läget ingenting, så jag lägger till Mario som en protagonist. Säger save. Och så lägger vi till Bowser. Och kollar vi då i Cerebrata så ser vi att vi får samma information här då förstås. Och nu finns ju då det som ser ut att vara kolumner i den här tabellen. Det vill säga de partition key, row key, timestamp och sen kategori och namn. Det vill säga de properties som jag la på den här. Skulle jag nu välja att skapa en ny entitet och ladda upp den, ja, då kan jag ladda upp den in i samma tabell. Men den kommer då att få helt egna properties då. Och det finns inga krav på att den måste ange någonting för de här, utan de kommer att bli icke-existerande så att säga. Så, lite grann mer om partitionering. Alla delar i Windows Azure Storage har ett koncept som man kallar för partition key. Partition key är den minsta delen, den minsta enheten för skalbarhet. Så att välj partition key med omsorg och för att just kunna få ett skalbart system. För blobbar så är det containernamn plus blobname. Det är det som blir din partition. Jag har inte pratat någonting om att man kan ta ett lease på blobbar, men man kan alltså be om en exklusiv snapshot av en blob som bara jag har tillgång till. Och den kommer att heta ligga i samma container, ha samma blobname, men få ett suffix i form av ett timestamp när du fick den här leasen. Och de kommer att hamna i samma partition. Så beroende på om det är flera som läser och hämtar från samma blob, så kan de fortfarande hanteras i samma partition. Tabeller, table name plus partition key, är det som unikt identifierar en partition för en tabell. Och när det gäller köer så är det könamnet. Så köer går inte att partitionera ut mer än att en kö hanteras tillsammans då. Några saker att tänka på. När det gäller blobbar så ska man undvika ett mönster av att hela tiden appenda eller prependa nya blobbar. Så att om man tänker på hur man namnger dem. Om vi har en container som heter logs, och så skapar jag en loggfil varje dag och lägger till dem i samma container, då kommer det innebära att jag bara fyller på hela tiden på slutet. Och det kommer innebära att det är hela tiden den sista delen i den här rangen som är den partitionen som jobbar med all läs och skriv. Och det man kan göra för att lösa det här är att man kan suffixa eller prefixa det här, eller man kan prefixa det med ett hash-ID eller ett ID från din applikation eller något liknande, just för att hjälpa Windows Azure Storage att fördela ut det här på flera olika partitioner. Att tänka på vid köer. Idempotens. Idempotens innebär att funktionen av någonting är lika med funktionen av någonting. Det vill säga att om du anropar en funktion, så ska svaret alltid bli detsamma. Och köer är idempotenta i den form av att meddelanden kommer alltid att bli hanterade minst en gång. Och därför så innebär det att din applikation måste hantera det, att ett meddelande kan komma tillbaka och du kan hantera samma meddelande en gång till. För att om du får ett meddelande som säger att du ska encoda en fil till exempel, eller säger att du ska ta bort en kund, eller vi säger att du ska lägga en order. Så du får ett meddelande som säger att du ska skapa en order, och så innehåller den all orderinformation. Och så börjar du processa det här och börjar lägga den ordern, börjar skapa alla de delarna som innefattas i den här ordern. Och så brinner din hårddisk upp just den maskinen som du sitter, eller ditt moderkort kraschar eller vad det nu kan vara för någonting. Det som då händer är att du har ju aldrig deletat det här meddelandet från kön. Så att efter 10 sekunder så kommer meddelandet att dyka upp igen. Och en annan worker role kommer att komma in och hämta det här meddelandet och börja processa din order en gång till. Och det här hårddiskkraschen som skedde, det kan ju ske vart som helst i den här processen. Det kan ju ske precis när du var klar med precis allting och bara hade kvar att delita det, så att ordern är redan lagd som en transaktion och liksom placerad. Och då måste ju nästa person som kommer in det här på ett eller annat sätt hantera att det här meddelandet redan är processat och i så fall ignorera det, så att man inte får en order två gånger. Därför att Windows Azure Storage, eller Windows Azure Queue Storage, garanterar att varje meddelande blir hanterat minst en gång. Men ett meddelande kan alltså bli hanterat flera gånger. Det kan ju också vara så att du börjar processa ditt meddelande och det tar längre tid än de 10 sekunderna som är default timeouten. Och du har inte sagt att du behöver mer tid därför att det var någon fråga som tog längre tid, eller du anropar någon tjänst och den tar längre tid att komma tillbaka med ett svar. Ja, då kommer ju också någon annan att komma in och börja processa samma meddelande en gång till. Och din applikation måste alltså hantera det här på ett eller annat sätt då. Som vi pratade om tidigare, förlita dig inte på ordningen. När du lägger till meddelanden i en kö så kan du inte garantera att de kommer ut i samma ordning som du la till dem. Därför att du vet inte alltid vem det är som skriver först och hur de blir placerade. Du vet inte heller om det är någon annan som har läst ett meddelande som har försvunnit och som sen kommer tillbaka, utan du måste hantera meddelanden som om man säger unika entiteter eller unika delar och inte förlita dig på att ett meddelande har blivit hanterat före ett annat. Det finns något som kallas för poison messages. Poison messages är meddelanden som du aldrig blir av med. Alltså du går in, det kommer ett meddelande, en worker role går in och hämtar det här meddelandet och så börjar den processa det. Och någonting i meddelandet gör att din process kraschar. Det kan vara, jag vet inget exempel just nu, men någonting gör att din process kraschar och blir recyclad och kommer så småningom upp igen. Men det som händer med meddelandet är att det kommer tillbaks på kön igen. Någon annan kommer in, hämtar meddelandet, gör samma sak, kraschar och meddelandet kommer tillbaks på kön igen. Det här är alltså meddelanden som aldrig försvinner om man inte gör någonting åt det. Men då finns det en property på varje meddelande som heter DQ count. Och DQ count säger hur många gånger har det här meddelandet blivit hämtat från kön. Och då kan du alltså själv bygga in logik i det här som säger att om DQ count är mer än 5, ja, processa inte det här meddelandet utan lägg det på en error-kö och ta bort det från huvudkön så att vi kan jobba vidare i den vanliga kön så att säga. Kombinera med blob storage, för det nämnde jag tidigare. Det vill säga att om du behöver lagra någonting som är större än 8 kilobyte så lägg det då i blob storage och spara en referens till den blobben. Så att när en worker role kommer in och hämtar ett kömeddelande, hittar en referens till en blob, så kan den då gå och hämta den blobben och jobba vidare med den informationen när den får den så att säga. Jag visar den här propertyn approximate message count. Den är en sån grej som man typiskt kan använda för skalning. Alltså så du kan gå in och kolla hur många meddelanden ligger i den här kön. Ja, det ligger 100 meddelanden. Okej, kolla en halvtimme senare. Nu ligger det 50 meddelanden. Ja, okej, då betyder det att vi betar av det. Men om det andra sidan går uppåt, det vill säga att det blir 200, 300, 400 meddelanden, då kommer det ju in mer trafik in till kön än vad vi hinner beta av. Och det är ju ett tydligt tecken då på att vi kan öka antalet work roles. Och samma sak att om en kö kommer ner till noll och du har 10 stycken work roles som ligger och pollar den här kön och vill ha jobb att, eller nya meddelanden att jobba, det kommer in ett meddelande i timmen som man betar av på 3 minuter eller någonting, då är det ingen mening att ha de här 10 work roles som ligger och bara väntar, utan då kan man stänga ner dem och sen spinna upp dem i det läget att man behöver dem. Och då kan man använda just message count för att som ett stöd i skalnings veta när man ska skala då. Tabeller. På tabeller finns det något som heter entity group transactions. Och det man kan göra med entity group transactions är att man kan, givet att entiteterna ligger i samma partition, så kan du få uppdateringen av de här entiteterna att ske som en transaktion. Det finns, det här är det enda begreppet av transaktion som finns i table storage. Så du kan inte ha en transaktion som spänner över flera stycken tabeller till exempel. Utan i så fall så måste du hantera det själv i din applikation och reagera på om någonting går fel, att själv uppdatera tillbaks eller göra en rollback så att säga. Men om entiteterna ligger i samma partition key så kan du alltså uppdatera flera entiteter som en transaktion. Ja, precis. Och det här kostar också som en transaktion, för att allting som du gör mot Azure kostar ju. Och ska du uppdatera 1000 entiteter till exempel med ett timestamp eller med en status eller något liknande och de ligger i samma partition, så kan du starta en entitetstransaktion över de här, uppdatera dem som en batch och i det läget bara kosta en transaktion då. Så där är ju ytterligare en kostnadsgrej där det finns en möjlighet att spara. Och sättet att göra det är att man på kontextet anropar save changes precis som tidigare. Men man lägger till en save changes options.batch och säger då att den hanteras som en batch istället för som individer så att säga. Men som sagt kräver att de ligger inom samma partition. Och sen avslutningsvis på den här partition key och row key. Välj dem med omsorg, men förstås baserat på vilken typ av data man har och vilken typ av data man lagrar. Precis som med hur man väljer index på en databas, så går det inte att säga någonting att jo, men välj alltid den här typen av partition key eller välj alltid den här som row key eller något liknande. Utan det är ju förstås beroende på vilken typ av data du lagrar i din tabell. Men försök hålla dem så små som möjligt skulle jag säga. Det är absolut inget fel att använda personnummer som partition key till exempel. Om det bara handlar om läsning. Om det andra sidan handlar om skrivning och du vill kunna gruppera ihop ett antal personer, ja, då kan du behöva använda en annan partition key för att få dem att hänga ihop. Så, det var allt som jag hade att berätta om Azure Storage. Och fråga, du hade en fråga. Jag har satt mina answers inom parentes, så får vi se om jag kan ge några svar. Frågan är om det finns alltså att det blir ett typ unique index kontroll på en row key. Om du har skrivit en entitet med en row key och så försöker du skriva en annan entitet med samma row key, ja, du kommer få ett fel när du försöker skriva in den. Så det går inte att lagra överhuvudtaget. Vad sa du om? Nej, jag har inte. Frågan är att, eller kommentaren var att jag inte pratade någonting om frågespråket mot tabeller. Och nej, det stämmer. Det enda som jag gjorde mot tabeller, det var att hämta alla. Och det bygger man in i sitt datakontextobjekt, den typen av frågor som man vill ha stöd för. Och där använder du ju VCF Data Services för att ställa frågorna och kan ställa linkfrågor mot de här delarna. Men nej, det stämmer. Jag har inte visat någonting om det. Till fråga. Frågan var om hur det funkar med prestanda och om man jämför med index i en SQL-databas. Så att partition key och row key blir ju motsvarande ett klustrat index. Alltså det vill säga att du kan hitta en unik rad, vilket också sätter sorteringsordningen i tabellen. Och det stämmer precis. Och det finns inget koncept i form av sekundär index. Utan ska du hämta, vill du göra en sökning på alla du har företagsnamn och sen så har du anställningsnummer och sen har du hemort och så vill du hitta alla som bor i Piteå till exempel. Ja, då måste du göra en scan på hela den partitionen. Och det är ju också typiskt att hålla nere partitionsnyckeln så att säga, så att du kan hantera bara göra scans på valda delar så att säga, så att du inte behöver scanna hela paketet. Yes. Frågan är om man kan hantera, om man kan ändra partition key i efterhand. Det kan jag inte svara på. Det vet jag inte. Ja, precis. Men det innebär ju också att du måste förändra i din kod, i och med att det är ju i klassen så att säga som definierar vad som är partition key. Men jag är lite osäker på hur man skulle hantera det. Bra fråga. Fler frågor? Då lämnar jag över ordet till Dag. Tackar för mig.